Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport. Hörrni, hur mår ni, Mats?
Ja, förhållandevis punkt.
Ja. Och inte bra eller dåligt då, utan bara förhållandevis.
Förhållandevis punkt.
Okej, och vad säger du, Olle?
Ja, det var lite spännande. Vi har fått tillträde till ett landställe som jag har köpt i veckan. Och då är det där på tomten något som, om man är snäll, kan man kallas det för utomhuspool.
Ja.
Och är man taskig kallar man det för en damm. Och grejen att det är så jävla
kan
mycket...
man fiska där?
Ja, det är ju det nästan. Att jag hoppar, den är liksom lite igenväxt. Mm. Och då när jag hoppar ner där för att försöka fixa bort massa tång och sånt där, då dyker det ju på skalbaggar och groder och trollsländ och sånt där. Och det vill inte jag bada i. Så jag frågar om jag ska ge upp och fylla hela skiten.
Alltså, är det naturpool eller är den ändå stenbeklädd så att säga?
Ja, men grejen är så här, det ska vara något fint och att man inte ska slänga i klor och så, utan man, det är då en del i poolen där det är växter som ska rena och syresätta det hela. Och sen så är det ändå en liten pump så att det blir rörelse i det. Och sen så är det baddelen kanske 2x4 meter. Men just nu så om man går ner där så känner man liksom... Men alltså, vad ska man säga, bottens kreatur på fötterna.
Oh, fy fan, alltså det, så att det är som det är typ kaklat. Alltså det eller någon,
ja, det är tyg, någon form av tygbotten i grunden.
Men gud vad äckligt. Det där kan du inte hålla på med. Hur ser på, är det tygväggar också liksom? Eller hur?
Ja,
ser
fast det ser man inte för det är så mycket växtlighet. Och insekter och myggor och skit.
Vem kom på den här idén då?
Ja, det var på tomten vi köpte och då tyckte jag att det var lite roligt kanske. Men jag frågade hur roligt
det
är.
Ni la ändå 3 miljoner eller 300 000 extra bara för den där poolen säkert.
Ja, det kanske var så.
Ja, jag tycker att jag ska zoompa igen det. Eller kakla upp det i alla fall.
Alltså, fortsättning följer sig.
Ja, det är bra. Det har varit mycket sport idag. Och, eller idag. Det var sport som vi drog förra gången. Mm. Och jag vet, du har ju ett litet gräv, Matt, som jag tycker vi ska börja med.
Ja, ett av enormt många gräv.
Och du har alltså skrivit upp, för att förklara vad som är det. Alltså 4 A4-lappar med kråkfötter som ingen annan
sanslös antar. En sanslös oordning. Ingen ordning överhuvudtaget på pappen. Ingen ordning på skriverien. Ingen ordning på följande utav regeringen överhuvudtaget. Och det speglar mitt inre liv faktiskt. Det är en total kaos. 92 i Barcelona så var det ju Waldner mot Gassian och 3-1 i set till Jan Waldner då. Och då satt jag och förde anteckningar, inte under matchens gång, men före och efter. Och det såg ungefär ut så här. Så att,
ja, det känns som den sämsta OS-finalen 92. Att det var en svensk och fransman.
Ja, men det var inga kineser
som var med. Det var inga kineser, var inte med, förstår du. Så att det är inga japaner
heller. Varför fick de inte vara med?
Det var någon konflikt inom Kinas pingisförbund så att de ställde inte upp mina gubbar i OS överhuvudtaget.
Ja, men då är det väl en sämsta.
Himmelska fridens torg var ju bara några år före också.
Var det 89?
Ja, några år före. Det är väl några år eller 3.
Jo, men, ja, tack. Men då, jag vet inte om de korrelerade med varandra. Nej, men då i alla fall så... Men då i vilket fall så... Då var det väl kanske den sämsta finalen då?
Ja, men sen Gio, världsrätt har ju varit bäst i världen. Gathia, jätteduktig också.
Jo, men det känns som att
Jean-Philippe.
Det känns som att Jean-Philippe inte var på samma nivå riktigt.
Alltså, Waldner har aldrig varit i bättre form än vad 92 i Barcelona har sagt. Så att han lekte med Gassian i finalen och vann då med 3-1.
Jag kollade upp det här, hur stor Waldner egentligen är i pingishistorien meritmässigt. För att man får ju ibland för sig att han är nummer 1. Och då kollade jag om man mäter OS-guld och VM-guld över medalj. Jag minns inte exakt, men jag tror att han kom 5:a överhuvudtaget. Och 4 kineser bättre då. Men
inte
5:a så han har ju varit bäst i världen.
Inte man lång 1:a.
Säkert.
Men det är högt ändå, tycker jag, med tanke på att alltså, kineserna tog ju rubb och stubb. Och jag vet att innan Waldner var någon kines som vann 3 stycken på raken VM-guld i singel.
Ja, Yang.
Han är pingisens Björn Borg som han då med 3 raka. När Borg var på väg mot 5 raka med de titlar så var ju då Yang på väg att också, dock inte 5 raka men 3 raka.
Så han följer sen då när Sverige rev muren i lagtävlingen så följer ju Yang Jialiang.
89.
Yang Jialiang låter som en sån här krimskramsbutik som till exempel kan ligga på Ringvägen.
Det hände i min favoritstad Dortmund.
Så just det.
Det är min favoritstad Dortmund.
Jag tycker Dortmund är ganska trist.
Nej, det är inte det. Det var dåligt rykte bara. Tyskland är mycket bättre än vad ryktet säger. Dortmund är fantastiskt.
Vänta lite, vi ta nu. För Ruhrområdet generellt sett är ju rätt trist.
Nej,
det är, fabriker.
Det är ju inte det.
Men däremot en pärla, Düsseldorf.
Om vi bara pausar där, Mats, har du något bättre argument än att bara säga nej?
Jag kan säga så här.
Vad är som är bra med Dortmund?
Jag har varit i Dortmund många gånger på pingis och kanot och boxning och sådär. Och när jag och Nödin var där första gången på 70-talet, då fanns det väldigt mycket apotek. Och då sa vi det finns mycket apotek i Dortmund för att få en sån huvudvärk här. För att det är så mycket utsläpp från alla Ruhrområdets fabriker och det. Glöcknerstahl till exempel. Men under alla dessa mästerskap när jag var på i Dortmund i alla fall och fram till 89 så gjorde man en revolution i Tyskland. Man sanerade hela området, byggde det en park, en biopark ungefär så med naturresurser och där man då tog till sig miljömedvetandet och så vidare. Så att Dortmund blev helt förändrat under de här åren ifrån ett jävligt Ruhrområde.
Men det är mycket fabriker fortfarande. Det är mycket fabriker.
De stora utsläppsfabrikerna är borta faktiskt. Att det är helt andra saker.
Och med bilismen då, som i många tyska städer har man ju kapat bilar för fotgängare och parker och sådär.
Ja, det har också ändrats. Alltså, Tyskland har tagit till sig väldigt mycket. Under de här åren, 89 och framåt, så har det hänt väldigt mycket i Tyskland. Även i Dortmund, inte bara i Berlin utan till människornas fromma.
Berlin, fick du Jesper?
Ja, men Berlin också lite överskattat eller?
Fick du Södertäg nu Jesper?
Ja, kanske det. Helt enkelt. Vi går vidare Mats och du ska ju berätta om dina...
Ska jag berätta någonting?
Ja, men det är ett scoop här på de här 3 papperslapparna.
Berätta.
Du har ju med Yang Jialiang och sen det var något... Nej, det var något tittarsiffror var det.
Yang Jialiang och så Dortmund så tittarsiffror också. Jag trodde, förstår i min enfald, så trodde jag faktiskt att det var mest i Sverige som intresse för damfotboll. Fortfarande regerade. Jag tror det var som liksom, Charlotte Kalla och damskidåkning lite grann. Att det var mest i Sverige som man hyllade som skidåkning som man gjorde fotboll som det var förr i världen på den gamla goda tiden när Sverige vann EM 84 då med Pia Sundhage. Då var det ju bara Sverige egentligen och England som hade fotboll på agendan. Men nu är det ju stort. Jag tittade på tittarsiffror i övriga världen på VM som just nu avslutat. Och inte bara i Australien så var det jättefina siffror.
Här är alltså ditt gräv nu.
I mitt gräv, ja. Det var så här att det var 11,5 miljoner tittare som såg matchen mellan England och Australien där Australien förlorade. Alltså 42% av den största tittningen någonsin på en tv-sändning i Australien genom tiderna.
I semifinalen där alltså?
Ja, faktiskt. Att 42% största någonsin har sett en match i Australien överhuvudtaget.
De är jättestora damlandslaget i Australien.
Det är Matildas.
Så kan man ju säga. Men också då så man tittade på England, tittar på BBC då, vad de hade för siffror när de mötte Colombia. Då hade de 6,9 miljoner. Det är också en jättehög siffra. Det är en av de bästa siffrorna för fotboll i England överhuvudtaget. Så att det stod just det att bara bättre var Manchester Uniteds möte med Chelsea och Manchester Citys möte med Arsenal under gångna säsongen. Man hade högre siffror i tv. Så att det är jättestort också på BBC. Brasilien med 202 miljoner invånare. Där såg 35 miljoner såg mötet mot Frankrike. Och i Frankrike tittade på samma möte mot Brasilien 10,6 miljoner. Så att jag får ta tillbaka vad jag har sagt här. Jag trodde att det var en mycket svensk grej. Men det är jättestort. Fotbollens genombrott är ett faktum faktiskt.
Ja.
Jag vill ha mer om fotbolls dam-VM som vi kan passa. Som
ja, men vi kör en jingel bara.
Ja, men så, precis.
Och då kör vi alltid samma såklart.
I Sveriges semi så var det 10 minuters tillägg efter matchen var då, ja, efter 90 minuter. Och i finalen så var det 14 minuters tillägg. Det är liksom, det är bra för att visa att man kan maska sig till. Men ändå ställer jag frågan nu, är det inte dags att införa effektiv tidtagning i fotboll?
Jag tycker att det sättet som man gör nu är bra, tycker jag, för att jag brukar svära vid tvn att lägg på lite mera, för att de maskar ju så förbaskat. Så att jag tycker med tiden att lägga på, det är helt okej för mig.
Men skälet till att många maskar är just för att de ska slippa spela så länge som möjligt. Det är efter de som leder som maskar. Mm. Så att, tror du inte istället att det blir färre avbrott om det är effektiv tid? För då vet de att de inte har någonting för att maska och ligga och åma sig och låsa sig knäskador.
Problemet är också med att det inte bara tiden som förstörs när det gäller maskningar, utan det är tempot. Även om det blir effektivt så tjänar man i alla fall på att bryta upp spelet. Jag tycker
inte om man är ett lag som gillar att ha ett flytande spel. Det är om man är spelförstören som Brad Gilbert i tennis.
Ja, det är, det som
är man en spelare som Roger Federer som vill ha flytande spel?
Jo, men ofta är det ju de som är spelförstörande som också maskar. Så att det korrelerar där. Jag tror ändå att det är en del av det. Alltså det är klart att tiden är också... Men det är ju för att det blir väldigt provocerande också. Att man har ett flyt i spelet... Och så ligger någon och håller sig för knät. Och så har man inte ont i knät. Det där vet man ju som spelare. Fast det är svårt att bevisa. Men det blir ju en tempoförstörelse. Jag tror att det är det stora problemet. Och det är inte tiden i sig egentligen.
Jag tycker ändå att det är lika mycket. Jag tycker alltså rytmen förstörs från ett lag som pressar för en kvittering.
Ja, det är det med. Det är alltså tempo,
de tappar rytmen, och då går ju tid och de står och hänger där. Och de kanske kallnar till och så vidare. Och framförallt. Det flow de hade då under en period då är avbrutet utav en maskning.
Men det är det jag menar, att för mig är tempo och rytm, det är samma sak. Mm. Att man tappar flow, tappar flytet i spelet. Mm. Det är det viktiga, det är inte tiden i sig. Nej. Det blir jag, ja, det tror jag både jag och Mats.
Mm. Okej då, säger vi så. 2-1 helt enkelt. Så där blir jag nerröstad.
Nej, det behöver inte alltid vara...
är det inte alltid en kamp? Är det inte alltid en strid?
Nej, inte alltid.
Jag tänkte på en annan sak. Caroline Seger, det var väldigt mycket tjat om Caroline Seger. Har det någonsin varit så mycket tjat om en spelare som knappt har varit med i en turné? Det var så att, hur ska Caroline Seger, när kommer hon tillbaka? Men hon hade ju inte platsat här. Den som tog hennes plats, vem var det nu igen?
Men det är inte typ så Sembrant eller Rolf?
Nej, det är någon bättre.
Ja, det är någon bättre.
Någon bättre. Ja, skitsamma. Ja,
men i det fallet så är svaret ja. Det har aldrig hänt att någon icke-närvarande spelare uppmärksammar så mycket som Caroline.
Nej, vad skönt. Så fick jag rätt där.
Det är svaret.
Och då ska jag säga, nu är ändå hennes sista VM, antagligen sista landskamp överhuvudtaget. Och jag ska säga, nästan lika skönt som det att slippa Annie Lööf i offentligheten, tycker jag att det ska bli att slippa Caroline Seger i offentligheten.
Skönare med Annie Lööf, tycker jag.
Ja, alltså, varje morgon vaknar jag lycklig över att slippa Annie Lööf. Men alltså,
Seger, vaknar du varje morgon, tycker jag att det är skönt att Caroline Seger också.
Ja, det kanske blir så.
Jag blir så glad varje morgon klockan 6 när jag går upp. Caroline Seger inte med längre.
Ja, kanske inte lika lycklig, men glad kommer ändå kännas skönt. Men jag vill då tillägga att det inte är Segers fel riktigt. Dels så kan inte hon hjälpa att hon har så otroligt ful dialekt. Och dels kan hon inte hjälpa att journalister ställer frågor till den här tiden.
Jag tror du skulle säga att hon var så otroligt ful, och det hade ju varit trist.
Jesper, så ser man inte på kvinnor.
Nej, jag vet, men det hade varit trist om du tänkte så. Ja. Nu tänkte du inte så.
Nej,
men hon pratar ju jättefult.
Ja, men då vill jag säga lite förvånande då att det här senaste utspelet igår, hon kommenterade ju den här kyssen som den spanska fotbollsförbundets president Luis Rubiales gav den där spanska spelaren Jennifer Hermoso under prisceremonin. Att han tog hennes huvud, tryckte mot sin mun och kysste henne på munnen. Han fick ju mycket kritik för detta, det vet ni. Men hörde ni vad Caroline Seger sa om det hela?
Nej.
Så härligt spanskt. Kul att det händer något oväntat. Det är något visst med riktiga karakarar.
Men det måste ju vara ett skämt.
Nej, jag skojar.
Men jag kan väl tycka att det inte är så farligt i stridens hetta, glädjen över att ha vunnit ett guld. Alltså, jag kan hålla med lite det du sa här som är intressant. Att Spanien har ju en eldig tradition, så att säga. Så att det är inte så oväntat för mig att det hände egentligen.
Nej, inte oväntat, men det är inte bra.
Nej, alltså, jag tror det var väl nästan ett våldsdåd.
Ja, under all kritik.
Jag har inte sett det dock.
Hon kommenterade faktiskt på det. Kan du ta fram det för att höra hennes dialekt en sista gång?
Jag har inte sett det, men jag har hört om det. Nej, det är fruktansvärt. Det är oacceptabelt, såklart. Det är oacceptabelt.
Men alltså, okej, det är fruktansvärt oacceptabelt. Men alltså, hör ni energi, alltså bristen på energi i rösten. Tänk om man skulle vara sambo med henne, om man kommer hem så här, hallå, hej.
Ja, hon är väl tillsammans med Olivia Skog, tror jag.
Ja, Olivia Skog kommer hem då. Hallå, hej, jag har tränat.
Hallå, har du med dig mat här? För jag kan inte laga.
Har du köpt den i Pälston där? Kan jag fråga dem? Alltså det är så jävla trist. Ja, alltså.
Men nu var det kanske sista gången som vi hörde hennes röst.
Fyra äggplantor och en tomat. Ja,
hon har varit med mycket till leda, ja.
Men hon började ju också med, jag har inte sett det. Eller jag har bara hört om det. Men det är ändå fruktansvärt oacceptabelt.
Men jag tror utomlands så ser man nog inte på det svenska viset på den där grejen. Det
nej, inte i Sydeuropa kanske, men det innebär inte att de har rätt.
Nej.
Alltså i Spanien tror jag inte någon folkstorm mot det där. Det är jag övertygad
om. Jag säger det återigen. Till 99,9% tror jag också att, så tycker väl jag också att, eller så här, om det nu var så att han har gjort det där och hon inte ville det, så är det ju såklart totalt förstått och fruktansvärt.
Jag håller med, men visst hade det varit kul och oväntat om Caroline Seger hade gått ut, lämnat den svenska mediascenen så liksom som en smäll som manschauvinist.
Ja, det har varit väldigt oväntat. Det gjorde mig lite... Oh, nu ringer. Vet du vad? Ta samtalet.
Du är sen... alltså Björn Rosengren, gamla boxarbasen, ja, som ja. Ringer till Mats Strömberg. Ring!
Jag vet vad det handlar om. Jag kan berätta så här mycket. Alltså Björn Rosengren och jag har en historia ihop. Den gamla
inte på det, inte på det här spanska sättet som spanska nej, tränare förbundsbasen har med
har du varit i Dortmund eller
inte riktigt men jag ordnade faktiskt en boxningsfight en gång med Lille Eklund och Roger Andersson.
Vänta nu, det här vill jag ändå kolla, Matt. Har du varit en promotor
just det,
i box?
Just det.
Du och Mogens Palle, Nordens största promotor.
Hur visste du det? Men jag ordnade de matcherna faktiskt. Men det var utom förbundets kontroll då, så att han var gramse på mig, Björn Rosengren. För att han stoppade det med ett nytt lagförslag naturligtvis då, att en privatperson kunde ordna matcher mellan Lille och Roger i folkparkerna.
Roger, var, duktiga amatör. Han var, förlorade sällan.
Men vadå, han var väl ingen politiker? Eller alltså, initierade han ett lagförslag?
Björn Rosengren, alltså boxarförbundsbas. Det är samma namn som gamla sosse-näringsministern, ja, men inte samma person.
Han var väl ingen politiker, boxarbasen? Nej, nej, nej.
Norge, inte... den sista sovjetstaten, det var ju Björn Rosengren då, som sen var landshövding i Norrbotten på något sätt.
Han var på sitt klubb.
TCO-ordförande från början, han fick sparken och så vidare. Alltså, det här är en annan Björn Rosengren.
Jo, men jag menar, alltså, du sa ju att Björn Rosengren hade fixat ett lagförslag då och lagstiftning, men han var väl boxningsbas, han var ingen politiker, det var så jag menar.
Nej, men alltså förbundet satte ju stopp för den här typen av matcher, att en privatperson kunde ordna matcher, det fixar de på nolltid. Det får man bara inte göra. De hade inte tänkt på det, det var fel i deras...
Mats menar som lager inom boxningen.
Men det var kul med Lille och Roger, de gick ju tre matcher inför OS 1980 då, vem som skulle representera Sverige. Och när det var då och fixade de matcherna, så inför det var sommar 1980 efter OS, ja, som de här matcherna gick av stapeln faktiskt på olika ställen i Sverige, tre matcher var det. Uppvisningsmatcher, så att det var kul. Nu är båda döda faktiskt, både Lille och Roger. Ja. Tyvärr.
Men var Roger Andersson från Stockholm?
Han var stockholmare.
Jag undrar om inte han alltså jag vet inte om han kände min farsa eller inte. Är han från Gröndal?
Just det, han är från Gröndal.
Då nämligen jag och min pappa, att jag och min pappa, jag och min, jag, inte jag och min pappa och Roger, utan min pappa och Roger har varit ute och vandrat och haft jättekul. De har gick i skolan tillsammans och grejer. Men sen, han är väl 58 eller 59, så dog han för kanske 10 år sedan.
Ja, vad dog han av?
Nej, han fick
en stroke, va? Ja, en hjärnblödning.
Ja,
typ.
Ja. Det fick han.
En tia typ? Alltså...
Ja, jo, det fick han. Han fick en hjärnblödning och avled ung år. Han var född 57 tror jag, och sånt där.
Ja, så kanske
det
var.
Och vad heter det? Lillen dog utav hjärtbesvär.
Och... Lillen dog ju ensam hemma i Gävle. Och jag vet att bara något år före det så var det lite roligt, för att då gamla skattehuset, skatteskrapan på Götgatan i Stockholm. Jag har en kompis som gjorde ett byggjobb tillsammans med Lillen där. De höll på och sprängde sten utanför för att dra ner. Och det roliga är att de jobbade svart när de skulle bygga om skatteskrapan. Det är lite roligt.
Men det, alltså, han dog i Gottsunda. Alltså, han hade en lägenhet där. Han blev utkastad hemifrån. Ifrån,
i Uppsala då?
Nej, alltså. I Gottsunda bodde han ensam.
Han kom från Gävle, va?
Han kom från Gävle. Han var tvungen att avliva sin hund. Han blev utkastad hemifrån utav sin fru. För att han kunde inte ha den stora hunden i Gottsunda i en liten etta där. Så att det var tragiskt gånger två för Lillen.
Ja, vad tråkigt.
Dels utkastad, dels gör sig av med hunden. Sen hade han svårt att få snickerijobb. Han var bluegrass artist också. Och så där, lite country gubbe.
Men kändes som att spelarna hade tagit honom ganska hårt, va?
Jo, han fick
Mycket stryk av Bruno 85, alltså Frank Bruno. Ja.
Roger Andersson
inte,
då?
Inte Fredrik Reinfeldts pappa Bruno Reinfeldt, utan Frank Bruno.
Har inte de haft problem, Fredrik och Bruno?
Att, jo, att Bruno det skar sig. Bruno är ju död, men det skar sig.
Bruno var ju en belastning för Fredrik genom att han i Täby var någon så alkoholiserad politiker till den Bruno.
Ja, just det, han var ju, precis som du sa, alkoholiserad lokalpolitiker. Så Fredrik fick skämmas för honom.
Jag visste att han var alkad på något sätt. Ja, men okej. Roger Andersson i alla fall, kompis till min pappa.
Trevligt. Som vi förra veckan konstaterade var lite inte riktigt alla hästar hemma, men det har vi släppt nu.
Vi konstaterade inte att Olle föreslog att han var lite debil.
Kort om Roger, bara en Gröndalkille och sådär. Och han var alltså kung i Eriksdalshallen, eller var mycket galet på den tiden i boxning. Så att han var en idol för Stockholms grabbar överhuvudtaget. Och han var också intellektuell. Han skulle bli revisor och blev det också, tror jag. Han pluggade för det och han skulle bli det, så det var intressant.
Det låter ju mer tråkigt än intellektuellt om du frågar mig.
Jo, men i boxningsperspektivet intellektuellt.
Mike Tyson är inte revisor.
Att vara revisor, det var det. Så att han avgränsade sig kanske från en gängse bild av en boxare faktiskt, som en kassaskåpsprängare och så vidare.
Och det är väl också bra för det motbevisar ju din tes att min farsa är lite debil. I och med att han var kompis med en intellektuell Roger Andersson.
Oj. Att han stod ut, den enormt intellektuella Roger Andersson, han stod ut med din farsa ens 5 sekunder. Det bevisar ju allt. Jag hade fel.
Jag blev också lite rörd för min farsas skull. För att han har väldigt svårt att visa känslor, pappa, som folk i den generationen har. Även du, Ola, har lite svårt att visa känslor. Eller väldigt svårt att visa känslor. Och då blir jag rörd, för jag vet att det där tar mycket hårdare än vad man märker. Men han visar liksom ingenting.
Jag kan visa skadeglädje.
Ja, men inte det är samma låda då. Man kan visa känslor, man kan visa skadeglädje.
Skadeglädje, det är signum för Sveriges Radio.
En annan grej då. Damerna har ju varit i ropet nu, men även herrarna är ju igång. Och en klubb som kanske dock inte har varit igång så mycket är klubben Malaga.
Ibland ligger de i högsta serien i spanska ligan i fotboll, ibland inte. Ibland de hoppar upp och ner där.
Ja, och ibland ligger
Spaniens sjätte stad, tror jag, för övrigt, Malaga.
Jag tror att det till och med är femma.
Okej.
Nu måste vi kolla det bara.
Ja, vi måste kolla det.
Fan också.
Jag ska se, kommer jag visa känslor om jag har fel? Och visa känslor om jag har rätt. Skadeglädje.
Cities Spain då lär väl funka, eller?
Och
du har rätt.
Madrid, Barcelona, sen kommer Valencia, Sevilla. Ja.
Och sen då?
Ja, sen någon. Sen,
sen kommer Bilbao. Så rätt, det är Malaga. Men det här är Metropolitan Area. Så att sen kommer Gijón, Oviedo, Avilés, sen är Alicante, Elche faktiskt. Las Palmas och Zaragoza. Men Malaga då i alla fall ligger inte nu i den högsta serien. Jag tror man ligger i segundan. Men som du sa, ibland ligger man i högsta, ibland ligger man i deras division, inte då segunda, utan man ligger till och med i division 2B.
Dridotta.
Ja, något sånt. Men för ett par år sedan var man ganska bra. Nu är man inte bra längre. Och i år har man inte gjort en enda värvning.
Av ekonomiska skäl, eller vad beror det på?
Ja, det finns liksom inte så mycket pengar och klubben har väl inte fått ordning på det helt enkelt. Så supportrarna har tagit det hela egna händer och haft en väldigt kreativ protest. Man har protesterat väldigt kreativt och man tar sig då till flygplatsen i Malaga. Och så låtsas man som att första bästa turist är en ny spelare. Så man trycker upp tröjor, fixa namnet och så står man liksom och så får de kyssa klubbmärket och grejer.
Det låter ju som då där kameran lite, som en sån här prank.
Ja, men lite så. Så att det kom en bild nu, det här är, eller film, och det här är inte så kul att visa. Men jag får ju berätta helt enkelt. Men då är det en asiatisk herre som kanske inte är så van vid fotboll, verkar det som. Och han fattar ingenting. Och han tvingas då att stå med den här tröjan.
Det kan man förstå att han inte förstår.
Ja, jag hade inte heller fattat det. Men som det är... Så då stod han där och så han fick liksom signera och kyssa klubbmärket och fick sitt namn skrivet. Och då gör man det liksom som dagligen för att liksom protestera.
Det var ju roligt.
Ja, och det är absolut inget så aggressivt eller så, utan man gör det bara som en...
Och vad säger klubbledningen? Vad säger han, spanske förbundsbasen, som tvångskysste kvinnan på läpparna?
Han är förbannad. Han försöker stoppa det här. Nej, utan de har inte sagt någonting än. Inte vad jag vet i alla fall. Utan jag tror att man, eftersom det är en sån fredlig protest, så så tror jag inte att det kommer bli det. Det är också sagt, det här är ju roligt att de gör så här än att de är aggressiva.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Verkligen.
Jag tänker att vi går vidare med en annan grej. Det är alltså en gateway in till friidrotts-VM för att Maria Akraka, eller Akraka säger man kanske,
Akraka
och Erika Johansson gjorde The Locomotion i Lilla Sportspegeln. Och det lät ju sämre än vad jag trodde faktiskt. Jag var länge sedan jag lyssnade på det här.
Det svängde.
Men sen var det också Mats Näslund på keyboard, Anders Holmert var någon form av gitarrist.
Att han hade haft världsrekord, det visste inte jag.
Nej, men de har ju också typ 17 grenar.
Ja.
Nästan alla, fan vi har ju nästan ett världsrekord i simning. Men vi ska i alla fall prata friidrott då. Och var inte Erika Johansson lite snygg?
Hon var tillsammans med Jonas B, tennisspelaren.
Jonas B. Svensson
var tillsammans. Sen var också tillsammans med den här tiokampan som Kristin Kaspersen har barn med. Alltså, Lamprecht heter man.
Inte Henrik Dagård som
var
andra.
Nej, inte Henrik Dagård. Kanske var modern femkamp han var. Och sen har hon också varit
Martin med Lamprecht. Va?
Martin, sen, ja. Precis. Sen har hon också varit tillsammans med någon mer sån där.
Nick Borgen.
Säg någon hon inte varit tillsammans med. Alltså, hon är otroligt, otroligt framåt. Hon lyckas vara med i alla program på tv där det fordras att man hade varit ex-idrottsman och så vidare. Så att nu har vi bedarrat en aning, men hon var med jättemycket med tanke på att hon ändå inte var någon riktig storstjärna.
Hon är ändå fortfarande svenska rekordet på 6,99 i längd. Och det står sig fortfarande. Hon hade faktiskt tagit brons nu i VM på 6,99. Och jag bara säger en sak, när hon var med första säsongen av Mästarnas mästare, då var hon också imponerande på en tävling. Det var en tävling där de skulle först gå ett varv runt en 400 meters bana, alltså en friidrottsrunda sådär. Och sen skulle de ta ett varv till och den som prickade den tiden som de hade på första varvet närmast vann. Och då procentuellt sett så hade det varit säkrast då man rushar allt man hade första varvet, sen rushar allt man hade andra varvet. Säg att man är 400 meters löpare, så sätter man kanske 50 sekunder sen 50 sekunder. Hon gick jättelångsamt och nynnade på någon låt. Säg att det var kanske Do the Locomotion. Så gick hon så här helt in i sina egna tankar och sjöng den högt för sig själv. Och sen så gjorde hon nästan också Come on, do the... Så hon satte på tiondelen samtidigt och vann den överlägset. Och sen, det var inte svårt, jag sjöng ju på så, låt säga att det var Do the Locomotion. Och hade taktning. Jag var imponerad. Om Erika Johansson.
Kanske lite intelligent då, Erika Johansson.
Jag tar tillbaka lite om det där. 699 är fantastiskt. Jag tar tillbaka vad jag sa om
hon
henne.
Hon vann väl inga EM eller VM?
Ja, inomhus EM vann hon. Men visst, okay. Övrigt så.
Det gör ju vi också.
Men hon var med så mycket som om hon skulle ha vunnit en stor titel.
Det var, alltså, men det finns också att kvaliteten på längdhopp damer var bättre när hon var aktiv än vad den är nu.
Ja, så var det.
Och
också ett vinnande sätt också. Det var ju en charmig tjej och är fortfarande antagligen. Så att hon var ju en fördel för de här programmen hon var med i. På alla sätt tycker jag.
Alltså, hon är ju som klippt och skuren för Dubbidoo till exempel.
Jo.
Och lite skoja med Lasse Kronér.
Har du säkert varit med där också?
Ja, jag tänkte kanske gått in i logen till Lasse. Lasse känns som en womanizer någonstans. Kanske inte.
Jo, men det
tror jag.
Ebba Busch var med i Så ska det låta.
Ja, var jättebra faktiskt. Över förväntan.
Vad bra hon sjöng, Ebba
Busch. Ja, jag var förvånad. Men en annan grej som jag vet inte om jag törs säga här nu, men när jag var liten, okej, men jag säger det ändå, när jag var liten och kollade mycket på Golden League och sett ettan, sen det väl DN-gal och sånt, då trodde jag länge, alltså, ni får förstå att jag var 6-8 år, då trodde jag att Maria Kraka och Maria Motola var samma person. Förstår ni vad jag tänker? De ja, är ganska lika ändå.
Nej, det är de inte alls. Maria Motola ser ut som en man. Hon var jätteduktig. Och Akraka var ju duktig med svenska matmät. Men hon var väl ändå 10 sekunder långsammare ungefär. På medeldistans.
Okej, de var inte så lika.
Hon fick ju sina chanser i tv med Akraka, kommer jag ihåg, när hon var intervjuare då i Aten 2004. Var hon ju med och gjorde tv. Men hon var väl inte så...
Nej, och Akraka var väl ändå född... Akraka gissade att hon var född 68. Motola var född 72, är för mig, va?
Men jag trodde att de
kan
var...
du bara kolla om jag är rätt? För jag tror att Motola är född 72, det är jag rätt säker på. Nej, var Akraka. Jag gissade 68 på Akraka.
66 på Akraka.
Och Motola?
72.
Tack. Okay. Varför vi körde det? Det var ju för att Mats har friidrott. Det är apropå friidrotts.
Ja, och Mats, du har ju...
Som pågår just nu i Budapest. Där du var för några veckor sedan. Du...
Precis, jag såg också arenan.
Att du missade mästerskapen då? Och du har misstag ner för tidigt? Eller?
Ja, faktiskt. Eller,
och letade upp VM som ändå inte hade börjat?
Nej, jag hade ingen koll på VM.
Men du var där för att du trodde att det var VM. Och så var det inte VM. Det var någon vecka för tidigt.
Nej, det hade varit jävligt sjukt.
Nej, men säg så att det var så.
Jo, så var det. Var så. Men... i Torgraven, vår vän, han är ju där nere och,
han är där nu.
Och jobbar.
Ja.
Han skickade faktiskt en bild på en öl första. Det kanske vi får klippa bort. Men det kan, en bärs kan man för fan
ja, det var som Lars Gunnar Jansson sa. Han var ju kommentator på radion under många år på hockey och det. Va? Då frågade någon Lars Gunnar Jansson, är det inte jobbigt att sitta och kommentera hockey då? Hela dagarna, det är massa matcher och det. Och då sa Elge Jansson att det är i alla fall bättre än att jobba.
Det är en annan, fan, på tal om att blanda ihop folk. Jag trodde Lars Elge Jansson var samma som Elge Björklund.
Alltså Lars Björklund, alltså, som var på alltså, tipstjänst många år, ja. Sen så sporten framförallt. Men Elge Jansson var ju guldtränare med AIK 82, va?
Ja, och så ja, var han ja, länge sen, på sport, SR och
sen fick han ju sparken överallt.
Jo, men Elge Jansson var ju guldtränare med AIK.
Elge Jansson fick sparken. Alltså hans topp i livet var när han tränade på AIK. Och sen har det gått Eker. Snett för Elge. Nu är han ju till åren. Men han fick aldrig chansen.
Nej, man var ju på Radiosporten sista.
Han pratade som skön stockholmska.
Så då sa det att det enda jobb han klarade av eller som lyckats med i livet, det var som expert på Radiosporten.
Ja, jättebra.
Ja.
En liten glugg i tabellen. Lars Gunnar Jansson, kan man dra någon slutsats av detta?
Kenneth Jansson först.
Ja, det är klart, man kan ju kanske inte dra någon slutsats, men man kan ju spekulera som vi alltid gör. Och det är ju inte så där psykologiskt väl att få på sig att man har tappat fem, eller man ligger fem poäng efter så få matcher. Då får vi den här som vi inte vill ha när vi lirar hockey, den här måste-stämpeln på både spelare och lag. Så att det här kan vara psykologiskt mycket viktig match för framförallt Timrå.
När jag sa att det var Kenneth Jansson som pratade där och sen som bytte namn till Kenneth Range som påade Lars Gunnar. Alltså, Mats vred sig i plågen. Varför gjorde du detta?
Ja, alltså jag vill inte snacka skit om varken Elge Jansson eller Kenneth Range, men ändå vred jag mig i plog.
Ja, bara säga en sak om Kenneth Range, alltså tidigare Kenneth Jansson. Han har släppt en singel i sin ungdom och den fanns, dels det finns på Grammofonarkivet som ju var världens tredje största grammofonarkiv som fanns på Sveriges Radio tidigare. Då fanns det dels A-exemplar som var outlåningsbara som man fick då kopiera av om man skulle spela med radio. Så fanns det låne-ex. Och Kenneth Jansson hade stulit låne-exet av sin egen skiva, för han skämdes mycket för den. Och sen upptäcktes det då när någon på skoj kollade A-exet där liksom ingen har tillträde, det var bara speciella nycklar. Då hade Kenneth Jansson också stulit A-exet. Så mycket skämtsam.
Utan att komma in i arkivet, det är bra gjort.
Ja,
alltså.
Men visste du om att han hade en historia,
ja,
som musiker?
Ja, absolut, absolut. Men med att komma in i ett låst rum, det är fantastiskt. Åke Strömmer sa så här om Lasse Kink en gång på ett OS. Ja. Lasse var ju en idog intervjuare, så han sa då att om en dövstum ryss sitter inmurad i en bunker, så kommer Lasse Kink ändå in och ut med en intervju.
Men alltså, Kenneth Range, Kenneth Jansson, han måste ju ha mutat Kjell Frödeberg som han heter ju. För han som alltid spelade skivor i Ring så spelar vi.
Jag tror han mutade Kjell Frödeberg.
Som alltså, var
Frödeberg är ju en legend.
Ja. En annan person på tal om folk, häromdagen lyssnade på, som jag inte kunde känna igen nästan. Den här personen.
Då byggde vi också ut fjärrvärmen. Och fjärrvärmen är ju för Sverige en fantastisk bidragare till vår energibalans. den fjärrvärmen drivs i väldigt stor utsträckning, för att inte säga i klart dominerande utsträckning, av sånt som har varit avfall i skogen från skogsavverkningar.
Det går nästan inte att höra att Göran Persson...
Göran Persson har blivit äldre.
Man hör ändå att det är Göran ändå, tycker jag.
Alltså man hör det, men ja. Alltså att man bara, om man inte tittat, om man bara lyssnar ett kort klipp där, då är inte jag säker på att man tar Göran Persson. Nu måste vi nästan lyssna på ett klipp från när han är lite yngre också.
Det var en fantastisk dag. Det var den 2 maj 1998.
Man hör ändå diskant skillnad.
Får jag göra en invitation av Göran Persson?
Ja, om du får.
Jag tycker att kritiken från Moderaterna och Liberalerna gick för långt.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra.
Det är bra, det är bra. Okej, vi körde det för att vi skulle ha friidrotts-VM, så ordet till Mats Strandberg.
Just det, jag har noterat ändå att vi pratade om damfotboll, det hade jag komplett fel. Jag tänkte att det kanske var inte stort utomlands, men i friidrott så tror jag heller inte att det är så stort, alltså, ute i världen som man kan tro, eftersom det är en global idrott egentligen, friidrott. Men det jag tänker ändå när man tittar på friidrott, det är det att de här stora stjärnorna som man hade för saknas. Alltså jag såg 1980 mellan Sebastian Coe och kampen med sin landsman
Steve Ovett.
I England, Steve Ovett.
Alltså, och så minns vi också för 10 000 meter gifter på
gifter, och så Steve Cram. Alltså, jag saknar de stora stjärnorna från England och Europa som inte finns längre. Alltså, Steve Ovett och Sebastian Coe, det var ju enorma möten, 815 meter som man verkligen njöt av och längtade till att se. De stjärnorna finns ju i friidrott inte längre. Usain Bolt har ju också slutat. Nu finns det då en norrman som heter, det är den här Karsten Warholm då, som är 400 meter häck, och Jakob Ingebrigtsen som vann guld 15 meter i Tokyo i OS. Så att det har devalverats, alltså stjärnorna, tycker jag, att tittningen på friidrott är inte som förr. Man måste, tycker jag, leta länge för att hitta någonting som verkligen är sevärt i friidrott. Och Sverige har ju bara två stjärnor. Daniel Ståhl och Duplantis. Och kanske Monter som är helt
utformad. Men såg ni Daniel Ståhls sista kast igår? Nu är det alltså tisdag.
Ja. Vann han?
Ja, alltså han ledde. Och sen så var ett kast i sjätte omgången. Tje, kasta längre över 70 meter. Det var ju kört, tänkte man. Och så Daniel Ståhl samlas och kastar 71-46 eller något liknande. Otroligt.
Alltså det finns knappt bättre sport. Alltså, och det är ju flera grenar då. Men det finns nästan ingen sport som har så mycket grenar som är så intressant och kul som friidrott. Och se de här sista kasten och som jag har visat förr då när Hisham El Ghroush går om i sitt sista lopp.
Fortfarande världsrekord.
Fortfarande världsrekord, 3-26. Han har ju chansen då att bli odödlig genom att ha ett oskuld också. Han har snubblat på målen flera gånger. Och tar sig slagen av, om det är Lagat eller Kipketer eller någon. Men tar sig förbi i en spurt på insidan, vilket ingen gör. Så men, det är friidrott.
Det är nog Lagat, för Kipketer var 800.
Men jag har ändå...
För 72.
Jag har ändå älskat friidrott över mycket annat och så vidare. Under många, många år. Jag verkligen jobbar med friidrott också. Men ändå så... är nog benägen att säga att stjärnglansen är lite borta över hela linjen i friidrott idag för en stor tv-publik, det tror jag.
Hörde, jag tänkte komma till friidrottskommentator nu som kommenterar på TV4, Simon, Johan Edlund. Vissa kommentatorer tycker jag om att säga namn och saker olika ofta. Ni får hjälpa mig att fylla på. Jag kan bara då säga att Göran Zachrisson, den numera avlidne golfkommentatorn, han älskade att säga att Robert Karlsson kom från Katrineholm. Han kunde aldrig få nog att säga Katrineholmssonen. Katrineholmssonen. Alltid Katrineholm. Så har vi Arne Hegerfors, VM 87 i hockey. Han älskade att säga Wienerstadthalle. Han sa ju det alltså 15 gånger per sändning. Wienerstadthalle. Och dessutom älskar han att säga, kommer ihåg hockeyspelaren Desjardins, Erik Desjardins som spelar Montreal bland annat. Hegerfors älskade att säga Desjardins.
Och You Cool.
Ja, you're cool.
Och det var fler namn han inte kunde säga ordentligt. Då lät det alltså som du är cool.
Ja, att vara Alan Shearer sa jag.
Alan Shearer, ah, ja. Just.
Men har ni några fler exempel på kompositörer som älskar säga vissa namn?
Har han Brandau, kommer du ihåg? Henrik Jönsson, ja. Brandau Jönsson. Ja. Han sa alltid, Maracanã. Det är den här stadion i Rio. Ja.
Det sa han obefogat ofta.
Niklas Holmgren har ju också den. Och det är vissa. Det är Sala till exempel. Älskar han kika. Robertson gillar han också.
Han säger också, vad heter det? Niklas Holmgren säger också väldigt mycket om... Allison.
Ja, men det är vissa namn där som man. Det är också, jag brukar också säga Skotten MacArthur.
Ja. Jag tänker på Lasse Kink, din gamla kompis som också Lasse Kink, han älskar att säga Stallbacken, han rapporterar från trav här på Stallbacken.
Ja, men mer vet jag inte. Det var jävligt kul. Vilka...
Men bara säga så här, dessa tjatningar som vi har nämnt nu, de är bara en västanfläkt. Om man jämför med vad som har hänt nu. För de har alltså nått sin överman i Johan Edlund som kommenterar friidrotts-VM nu på TV4. Jag har följt sändningarna väl. Och i damernas sjukkamp som jag avgjordes under 2 dagar. Under dessa 2 dagar så nämnde Johan Edlund ett namn med sån frekvens att det var helt makalöst. Det är omöjligt att spela upp alla gånger för det var under, liksom, det är under 2 dagar. Så det låter sig inte göras. Det skulle ta upp hela vår programtid. Men jag har tagit ut en liten sekvens som är helt oklippt. Som visar lite grann då hur mycket Johan Edlund älskar att säga just det här namnet. Ska vi lyssna? Alltså, under de här dagarna han sa Jonsson Thompson, Katrin Jonsson, över 300 gånger tror jag. Det är helt otroligt.
Alltså, kunde han inte ha, hon måste ju rimligtvis ha någon sån här, heter hon Katrin Jonsson Thompson.
Hon vann också sen till slut.
Alltså CJT.
Ja.
Något sånt
eller varit, hon kan man säga bara.
Hon, CJT.
Eller ledaren.
Ja, eller bara Jonsson, men inte Jonsson Thompson. Det låter ju som en sån här gammal ett gammalt oljebolag från
faktiskt ja.
Eller någon sån här Jonsson Thompson Export, en sån här corporation som kanske skeppar varor från eller importerar varor från Georgia till Georgia.
Men Mats, du som ändå är kommentator, hur kommer det sig detta? Varför varierar han sig inte? Alltså jag lovar, har du sett själv på friidrotts?
Alltså
när det är sjukan, han säger, man blir chockad. Han säger Katrin Jonsson Thompson hela tiden. Alltså, han måste märka det själv.
Men det kan väl vara så att man på något sätt som kommentator känner väldigt varmt för vissa ögonblick som händer i sporten och för vissa namn och så där, vissa arenor och sådana saker som man gärna vill återupprätta eller för sig själv, det känns bra att säga det bara.
Men bara för att säga, man förstår ju lite för att det är kul, Katrin Jonsson Thompson, det rimmar ju, det ligger rätt bra i munnen. Mm. Och med andra namn då, som ligger bra i munnen, om jag tar vad skulle ligga bra? Vi var inne på någon tidigare, pingisspelaren Jean-Philippe Gauthier, är det kul att säga?
Oh,
Jean-Pierre Papin, fotbollsspelaren, ligger bra.
Men också Barthes och sådana namn. Alltså alla franska.
Även Boris Becker sitter ju också
Boris
bra.
Becker. Och golfspelaren Mark McNulty.
Just det. Ernie Els.
Ja, Ernie Els.
Det är bra namn.
Ja, det finns ju en del som man
John Daly.
Ja.
Alltså bara nämna namn är ju kul.
Mer friidrotts-VM. Vi ska prata om det norska löparundret. Vad tycker vi om det norska löparundret?
Jag gillar ju inga norska under generellt sett, för de är så jävla stödiga. Men jag tycker ändå att det är bra. För att, eller, så här, det är inte bra, men det ger hopp att även Sverige någon dag skulle kunna vara uppe där och nosa. Och det, vilket vi också är. Men nu är det inte lika kul att vara bra i diskus som det är på 400 meter.
Alltså 1500, det är blå bandet. Det är där man ska vara bra egentligen för att dra till sig de stora massorna. Jag tycker att det är på något sätt charmigt med Norge som ett litet land som har så bra idrotter som de har. De har ju också golfaren nu Hovland som vann sin andra PGA i helgen här faktiskt. I utklassningstid med barnrekord. Han ser inte ut mycket för världen, den är Hovland. Men vilken fantastisk golfare det är. Han är bättre än Stensson.
Jo, men det är golf. Och det kan väl vara en sak. Men jag tycker också, alltså backhoppning, längdåkning kan väl vara okej. Men golf, icke. Tennis, icke. Och framförallt inte nu att de är bäst på löpning. Jag tycker inte man ska ta det.
Nej, och det är också löpning är en sport som är lite grann att räkna. Men som sagt, diskus, han är stor och tjock och lite dum i huvudet säkert.
Nej, han är inte dum i huvudet. Han är rolig. Min poäng här då med de norska löparna. Om vi bara spaltar upp dem lite. Mm. 400 meter häcklöparen Karsten Warholm springer final imorgon onsdag. 1500 meters löparen Jakob Ingebrigtsen springer final imorgon. Båda är bäst i världen.
Det är nog bröder, var inte det?
Ja, Ingebrigtsen har två stora bröder som också är bra, men inte lika bra.
Imorgon onsdag då alltså.
Ja. Sen så på 1500 meter också nu. Värld kan vinna, springer final imorgon. 1500 meters löparen Narve Gilje Nordås. Han kommer väl kanske komma tvåa.
Och då finns det en till.
Ja, det kryllar av dem. Sen på 400 meter slätt, alltså inte häck, så är Håvard Bentdahl Ingvaldsen. Han springer semifinal ikväll, tisdag. Och så här, nu blir jag så här, både ni här, vi här i studion och ni som lyssnar, kan ni googla fram bilder på dessa fyra så kan ni få se någonting?
Jag ser fyra otroligt smala vita män.
Ja, minns ni får ett Dolly?
Men äppelkäcka normen, de ser ut så där var i Norge.
Ja, de är lite rödmosiga och så här, lite
röd. Ja, kanske det, men så här, de har platta ansikten.
Ja.
Det är helt rektangulära framifrån, precis som en stående iPhone ser ut i ansiktsformen.
Ja.
Sen så plirande, ganska små, mörka ögon. Frisyrerna har visserligen inte med, men frisyrerna står upp.
Man samma frisyr också. Men ja, också två eller tre av dem är ju också rödhåriga.
Ja, och lätt i alla fall. Alltså så här, om en arkeolog skulle gräva upp de här skallarna om 1000 år, då skulle de inte se någon skillnad. De är ju klonade!
Det är som att ha en husky, en spets, en finsk spets och någon annan spets bredvid varandra, och en varg kanske. Det går inte att se riktigt.
Nej, och de är alltså bäst på löpning. Och sen, finns det någon mer likhet, tror ni, dessa fyra löparfenomen har, som alltså är typ bäst i världen allihopa?
Alltså, kan det vara att de är från samma stad eller samma fylke eller lika gamla?
De är kanske gjorda i samma klonfabrik då. Ja. jag säger så här. Karsten Warholm är 1,87 lång. Narve Gilje Nordås är 1,87 lång. Oj. Håvard Bentdahl Ingvaldsen är 1,87 lång. Sen kommer då måndagsexemplaret Jakob Ingebrigtsen. Han är 1,86 lång. Det är 1 centimeter. Det är ett sjukt!
Ja. Otroligt. Men vi har ju också människor som är 1,86, 1,87 och som ser rektangulära.
Alla fyra är inte bäst i världen.
Nej, varför är vi inte det? Jag blir nästan...
Men är det så bra att vara just 1,87 i löpning för att bli bäst? Är det bra att vara över 1,80 egentligen?
Ja, men uppenbarligen.
Det måste ju vara det. Det trodde inte jag faktiskt. Jag tänkte att under 1,80 är lika bra, men tydligen så ska man vara lite längre.
Ja, men vad säger de där? Är det inte sjukt?
Jo, och jag kan liksom inte se. Men som sagt, jag känner ju hopp också. För att vi har ju samma typ av både liksom fysiologiska förutsättningar.
Ja, människomaterial helt enkelt.
Ja, men om man... Ja, så kan man... Men om man, om man jämför då till exempel med långdistanslöpare från typ Kenya. Eller de är från Mozambique och sånt där. Va?
Nej, det är Kenya.
Kenya också.
Vi pratar om Kenya.
Ja. Och kanske Tanzania.
Och Sudan kan vara det också. Ja, och Etiopien.
Östafrika.
Östafrika.
Mm. De har ju... Jag tror jag var på väg att säga Östeuropa. Det hade varit väldigt märkligt.
Ja.
Nej, men Östafrika menar jag såklart. De har väl någonting att de har långa hälsenor. Det är väl någonting sånt, va?
Nej, men de har ju alltså, västafrikaner som är bäst på sprint. Också.
De har korta hälsenor.
Som också de amerikanska, alltså USA sprintersen kommer ju därifrån. De har ju korta muskelfiber. Snabba,
ja, precis.
Men de har långa i Östafrika.
Ja, men exakt. Så att det finns ju ändå. Och uppenbarligen nu så har ju norrmännen också rent evolutionärt
har de också
fått långa muskelfibrer.
Kan det vara? Det borde vi ha också i så fall. Ja, om norrmän har det, så att då finns det ju hopp.
Det finns ju hopp för allt. Mm. Och Hovland som är duktig i golf. Men norrmännen, de åker ju 80 kring oss just nu.
Ja, alltså norrmän är ju i alla fall sedan flera år tillbaka, inte bara i skidor och backhoppning och allt upp där framstående, men och det kanske passar norrmän bättre med löpning än vad vi gör för svenskarna, det är jag övertygad om.
Så kan det vara. Jesper, ska vi ta med er rasbiologi eller nöja oss med den?
Vi får se hur vi gör med den. Hörrni, vi har kommit till vägs ände.
Vad tråkigt ändå.
Ja, det är trist. Och
ska vi dra in åren?
Ja, vi måste göra det nästan. Vi kan vara transparent och säga att nästa vecka är jag i Dallas.
Så vi blir det bandat.
Tack för idag, kära lyssnare.
Tack.
Vill ni fortsätta att stötta oss och att vi ska, att vi kan driva den här podden, någonting, för det är inte gratis. Då får ni bli patrons på Ekstedt podd på Patreon. Och tack för att du lyssnade. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.